I Matteus kapitel 25, verserna 1-13, så står det så här. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja. Våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten. Och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Det här är en av 3 liknelser som Jesus berättar till sina lärjungar för att förklara när och hur Jesus kommer tillbaka. En fråga som vi kanske inte tänker på varje dag, men som för lärjungarna var en fråga som de levde med. Om vår Herre försvinner och han talar om att han kommer dö, hur kommer det då se ut när han kommer tillbaka? När är det dags? Hur vet vi att när är det dags? Han använder den här bilden av 10 unga flickor som skulle möta brudgummen inför ett bröllop. Och det var så man gjorde på Jesu tid, att man hade ett följe som mötte brudgummen för att sedan ta brudgummen till festen. Och alla dessa flickor hade fått veta att brudgummen skulle komma. De var på samma plats, alla somnade och alla vaknade. Och sen kom skillnaden. Några hade med sig extra olja till sina facklor. Och några hade det inte. Och i det kan man konstatera att det tog längre tid än vad de hade tänkt. Och vi kan även idag konstatera att det tog längre tid än vad vi tänkte. Jesus har inte kommit tillbaka. Oljan behövdes för att de här facklorna skulle lysa. För om den inte lyser så såg de ju inte någonting. De skulle se när brudgummen kom och de skulle också hitta vägen till festen. Den här oljan var viktig på något sätt. Men så var det några som hade glömt det. Och kanske tänkte de så här att ja, men det dröjer nog inte så länge, så vi orkar inte släppa runt på det oljekruset. Vi vet inte varför de glömde det. Men så kommer brudgummen och de står där och kan inte tända sina facklor. De ber att de ska få lite olja från de som hade med sig det. De fick svaret: tyvärr, gå och köp er egna. De gör det. Och sen kommer de inte in på festen. Jag tänker att oljan är en bild för att vara förberedd. Att vara andligt förberedd. Och på något sätt så är det ju det vaksamhet och väntan handlar om. Att vara förberedd. Men att vara förberedd, vad innebär det? Om man googlar på ordet förberedd så finns det synonymer. Det är i ordningställa, planera i förväg, göra i ordning. Ofta kanske vi pratar om det här på många sätt i vår vardag. Jag förbereder fikat till mötet. Jag förbereder grillen på sommaren. Vad gör du på din arbetstid? Jag förbereder inför det där och det där. Att vara förberedd och att ha planerat, att ha tränat inför något är någonting som premieras i vår tid. Och med all rätt. För ofta blir prestationen bättre om vi förbereder oss. Ett prov går bättre om vi pluggar till det. Ett möte blir bättre om vi läser igenom en dagordning. Man har liksom hunnit tänka på frågor, vända och vrida, fördelar och nackdelar mot varandra. Tränar man inför ett maraton så blir ofta prestationen bättre när man väl springer. Förberedelsen hjälper oss att vara mer vaksamma. Den hjälper oss att mer aktivt vänta. Istället för att sitta och liksom rulla tummarna så blir det som att det spritter igen. När är det dags? När får jag göra det? Man är på hugget. Och förberedelser brukar man säga är A och O. Det är liksom det viktiga. Men om det stämmer att förberedelse är A och O, att det är det viktiga, varför är det då så att i kyrkan och i det andliga livet att det inte alltid står högst upp på prioriteringslistan? Och jag vet faktiskt inte varför det är så. Vi kanske inte ser den konkreta vinsten med att göra det. Kanske vet vi inte vad vi ska förbereda oss inför. Kanske förlitar vi oss på nåden och förlåtelsen. I liknelsen så uppmanar Jesus sina lärjungar och oss att vara beredda och förberedda. Så vi inte står där utan olja när vi behöver den som mest. Och jag tror inte vi endast ska fokusera på Kristi återkomst. Utan jag tror vi även ska fokusera på att innesluta hans rike. Alltså Guds rike som redan är här och nu. Men som samtidigt är någonting som kommer komma senare. Och vi kan förbereda oss för att tydligare se Jesus i våra liv. Vi kan förbereda oss för att tydligare se glimtar av Guds rike i våra liv. Och vi kan förbereda oss för att lyssna och se Gud i våra liv. I onsdags här i kyrkan så hade vi en Lukaskväll. Där vi liksom får lyssna på ett tema och prata och diskutera i smågrupper. Och en fråga som vi fick fundera på var frågan som är så här. Har du någon gång upplevt en doft av Guds rike och en smak av himlen redan här på jorden? Har du någon gång upplevt en doft av Guds rike och en smak av himlen redan här på jorden? Den frågan skulle kunna vara ett sånt där hjälpmedel för att vi skulle kunna stanna upp och reflektera, fundera, när möter jag Gud idag? Vilka situationer känns Gud nära? Det här var ett sånt här exempel med att stanna upp och reflektera. Och prata om varandra, om tron och vad den har med våra liv att göra idag. Och det är nog så att vi inte gör det varje dag. Inte hemma och inte här i kyrkan. Vi gör liksom vår tro till en privatsak som bara rör mig. Men jag tror att vi måste våga dela med oss av vår tro till våra människor runt omkring oss. Alltså att prata om det på ett sätt som liksom befruktar och bara gör det bättre, blir större, vidare, bredare. Och jag vet inte om ni känner så här, men jag kan ibland känna någon form av andlig trötthet. Jag somnar liksom till. Jag får inte tid till min bibelläsning. Jag tar inte tid till min bönestund. Jag tar inte tid till min retreat. Och kanske är det så att jag är ensam om det här. Men det är inte säkert att jag är det. Och om det skulle vara så att jag är ensam om det, så får det bli en pastorsbekännelse som ni kan få prata om vid kyrkkaffena. Men om vi tänker att det skulle vara någon mer som tänker så här, som delar de här erfarenheterna, så tänker jag att det finns två sidor av det här myntet. Den ena sidan är det dåliga samvetet. Vi borde göra det. Vi borde göra mer, vi borde be mer, vi borde läsa mer, vi borde gå mer till gudstjänsterna. Och så vidare och så vidare. Och den andra sidan av det här myntet skulle kunna vara viljan. Jag vill ha ett rikt böneliv. Jag vill att Gud ska kännas nära. Jag vill läsa i Bibeln för att lära mig mer. Det är samma sak, men två helt olika ingångar. Vill vi eller borde vi? Tänk om vi skulle lämna tanken om borde och istället fokusera på viljan. Kanske är det så att vi någon gång har känt den här doften av Guds rike. Kanske har vi någon gång skymtat Gud på något sätt. Där vi har sett hur Gud har lett våra steg. Varit med i svåra tider. Kanske har vi upplevt att Gud var så där jättepåtaglig och nära på något ungdomsmöte någonstans någon gång. Vad var det som gjorde då att vi upplevde Gud där och då? Har Gud lämnat oss? Nej, Gud har inte lämnat oss. Gud är precis lika närvarande idag som Gud var igår. Men varför känner vi då inte lika mycket av Gud? Jag tänker att ungdomar kan vara ett väldigt bra exempel för oss lite äldre. Ungdomarna, våra tonåringar, kan vi lära oss någonting av. Om lite mer än en månad, den 28 december, så åker massvis med ungdomar och ledare iväg till Trysil för att ha ett läger över nyår. Detta året så hade vi en releasefest för de här platserna och det fyller så otroligt snabbt, det här lägret. Och det är inte bara bra skidåkning som lockar, utan det är att det finns en förväntan på lägret, på andakterna, på bibelstudierna. Många människor har på de här lägerna fått ta ett beslut om att bli kristen. Inte för att de tvingas till det, utan för att miljön inbjuder till det. Det finns ett fokus på Gud. Förväntan på att Gud ska verka och gripa in. Och det är inte bara på läger, utan den här förväntan att Gud kan gripa in kan finnas även i vår vardag idag. Det är en sak vi kan lära oss av våra ungdomar. Förväntan. Andra saker som vi kan lära oss av ungdomar är att de är nyfikna på Gud. Vem är Gud? Vad vill Gud mig? Och en sak som jag riktigt fullkomligt älskar med ungdomar är att de ifrågasätter. Det finns liksom inga givna svar att det ska vara på ett sätt. Allting prövas. Varför är det så? Vad betyder det? Varför är Gud på det sättet? Varför står det här? Varför händer det här? Och den här frågvisheten, det är någonting positivt, någonting fantastiskt. Det är liksom någonting som gör det andliga livet lite mer levande, lite mer dynamiskt, reflekterat. Och relationen till Gud blir mer levande. Det kan även hjälpa hela vår församling att tänka, våga tänka nytt, utmana historien och hjälpa oss att vara relevanta för vår omgivning idag 2018. Den här frågvisheten och den här nyfikenheten hjälper oss att vara vakna och alerta. Så om vi till sist landar i att vi vill vara andligt vakna, vi vill vara öppna för Gud, vi vill vara förberedda för Guds intåg i våra liv. Vi är trötta på att passivt sitta och vänta på att Gud ska bli mer levande i våra liv. Då tror jag att det handlar om att öppna upp och ge plats till Gud i våra liv. Bli nyfikna på vem Gud är och vad Gud vill i våra liv. Och efter det, då kommer allt det här andra. Hur gör vi det? I form av bibelläsning, nattvard, bön, gudstjänst, församling och retriter. Inte för att vi måste, utan för att vi vill att Gud ska vara aktiv i våra liv. Amen.